En podcast från Aftonbladet.
Det ryktas om en kommande skilsmässa i det brittiska kungahuset.
Och en dansvideo på en belgisk prinsessa har väckt starka reaktioner.
Och hör historien om drottning Elisabeths Vladimir-tiara, en sanslös historia.
Det här är podden Kungligt med mig, Jenny Alexandersson.
Och med mig, Maria Bjaring. Hallå Jenny, nu är vi här igen.
Hej, nu har vi ett nytt fräscht avsnitt framför oss.
Ja, verkligen. Och du, vi ska säga det, att nästa vecka så ska vi ha ett frågeavsnitt. Det är ju väldigt efterlängtat. Så att vi säger det redan nu i starten, att mejla gärna in frågor. Och då är det till kungligt@aftonbladet.se eller till din Insta, Jenny.
Mm. Kungligt med Jenny heter jag där, så det går bra att ställa frågor där också. Mm.
Men idag så är det ett, vad ska man säga, vanligt avsnitt.
Ja.
Eller hur man ska uttrycka sig. Och vi ska ju också berätta när vi spelar in detta. Vi har ju för vana att göra det. Det är idag onsdag 1 april och klockan är strax 11 på förmiddagen.
Mm.
Har du blivit lurad idag förresten?
Nej, jag har inte det. Jag har varit lite så beredd. Vet, förra åren så var det ju massor med lokaltidningar som hela tiden skulle lura sina läsare.
Mm.
Till och med Aftonbladet tidigare också hade sån här någon artikel som var luris. Vi gör ju inte det längre, för folk tror ju på det.
Alltså jag kommer ihåg på tal om då detta vi snart ska prata om, kungligheter. Det här är ju ganska många år sedan, men då var det ett lurus som jag verkligen gick på. Det var att nedanför slottet så skulle man liksom göra en sandstrand. Så man skulle bada nedanför. Jag kommer inte ihåg om det var lokalradion eller vad det var. Men jag kände så här, gud vad kul, vad innovativt. Och det var liksom också lite i eftersvallet av det som var ju väldigt kul. Alltså Vattenfestivalen.
Ja.
Och där gjordes det ju väldigt många roliga saker i Stockholm. Så jag tänkte, allt är möjligt.
Allt är möjligt, ja, även en beach nedanför Kungliga
Absolut.
Slottet.
Absolut. Vi ska ta och köra igång. Vi ska börja i Storbritannien idag. För vi har en mamma som gömmer sig, en pappa som beter sig och blir gripen och ett äktenskap som tydligen knakar i fogarna. Ex-prins Andrews dotter, prinsessan Beatrice, verkar inte ha lätta tider. Hennes man Eduardo Mapelli Mossi sägs mer och mer drag sig undan och åker på jobbresor och arbetar.
Mm.
Det knakar i äktenskapet.
Ja, Edo som han kallas. Han driver designföretag Banda, och det duggar tätt med uppgifter om att han är mer bekymrad över att skydda sin verksamhet än skandalen i svärföräldrarnas familj. Och att Eduardo sägs vara orolig över den här situationen och hur den kan påverka hans företag, att det då är det viktigaste. Han har setts på en resa till Palm Beach, han har setts på fotboll i London med mera, medan hans fru då, Beatrice, försöker hantera situationen där hemma. Han är mer out and about än hemma.
Men som med alla såna här rykten så är det ju faktiskt svårt att veta hur mycket sanning det ligger i det här. Men de har två barn ihop, Sienna och Athena. De gifte sig på Windsor Castle mitt under pandemin år 2020 och ceremonin hölls i All Saints Chapel i Windsor Great Park där cirka 20 personer enligt uppgift var närvarande vid ceremonin. Enligt The Daily Mail som har varit i kontakt med Eduardo så förnekar han att det finns problem med äktenskapet.
Ja, och men vad ska jag säga? Det är ju så här det ofta är, att det spekuleras i kungliga äktenskapens status. Och speciellt när det händer svåra saker, då kommer det direkt. Ja, men det här paret ska skilja sig, eller de har det tufft. Det gjorde ju till exempel med, nu Mette-Marit och Håkon till exempel. Och även 2013 var ju de uppenbarligen då i någon slags kris. Med risk för skilsmässa påstår man. Och sen har vi också Victoria Daniel då för några år sedan. Vi vet ju inte om det stämmer när det gäller prinsessan Beatrice och Eduardo Mapelli Mozzi. Vi kan bara konstatera att sådana här rykten uppstår ganska ofta.
Och jag menar, visst kan det vara så att det är knepigt äktenskap. Det är inte så himla konstigt, det är ju många som har upplevt. Men hur kommer det sig, tror du, att det så ofta kommer skilsmässorykten i kungahus?
Främst av två orsaker. Mycket kring monarkin bygger ju på äktenskapet, på familjen, på generationer som tar över. Det är ett fundament av äktenskap och stabilitet, och på det viset är ju kungahus väldigt konservativa. Och det är ju fortfarande så att skilsmässor är relativt ovanligt i kungafamiljer. Och jag tror att det är därför sådana rykten blir mer intressanta för människor.
Mm, för att det är så ovanligt också, tänker
jag. Ja, och att det är någonting som verkligen då bryter mot den här konservatismen och moralen. Men folk läser in så mycket detaljer kring offentliga personer. Och i många länder som till exempel då Storbritannien så hakar ju pressen ofta på. Vi har ju inte samma tradition i Sverige att skriva om skilsmässorykten. Vi gör ju inte det. Mm. Inte seriösa medier i alla fall. Man kunde ju också se då när en sajt här i Sverige började skriva om rykten om Victoria och Daniel. Det pumpades ut dag efter dag, vecka efter vecka. Men det var inga seriösa medier som skrev om det. Utan man skriver först om en sån grej när det är en skilsmässa konstaterad.
Mm. Och sen då, ja, det var ju tills hovet kom en dementi förstås. Då skrev alla svenska medier om det. Och det var ju också ett stort intresse från resten av världen.
Mm.
Och jag tänkte på det här med äktenskapet som kungligt fundament. Vi kunde ju höra om det även i NRKs intervju med Mette-Marit och Håkon. Jag vet, vi har ju liksom pratat om det, du och jag. Det här med hur han framförallt fäste vikt vid att de har hållit ihop i 25 år och om då projektet monarkin. Men det har ju ändå förekommit skilsmässor i kungahus och det finns framförallt tre kungliga skilsmässor som sticker ut lite extra. Och en av dem, det var ju skilsmässan mellan då prinsessan Diana och då prins Charles. Det blev ju, ja, det blev ju en global jättenyhet.
Ja, men det var ju en bomb som slog ner. Och paret separerade officiellt den 9 december 1992 och då hade de ju haft år av äktenskapskris. Och skilsmässan gick igenom då 1996. Kommer du ihåg där? Ja, det gör du ju, för det är bevingade ord. Men Diana gav en intervju till BBC där hon sa så här. Vi var tre i äktenskapet, det var lite trångt. De orden flög ju 18 varv runt jorden, ja, när hon hade sagt dem.
Vilken mening när man
och vilket
efter
genomslag,
ja,
det fick.
Verkligen. Det är ju kanske den mest kända kungliga skilsmässan i modern historia. Och det var ju också 1992 som drottning Elizabeth kallade året för Annus Horribilis, det fruktansvärda året. För då separerade ju även Andrew Fergie och prinsessan Anne och Mark Phillips skilde sig ju det året.
Ja, jag
vilket
tänkte
år hon hade.
Ja, men fruktansvärt. Och sen brann ju Windsor Castle också. Exakt. Men jag tänkte faktiskt på det med Anne och Mark Phillips skilsmässa. För den väckte ju enormt stor uppmärksamhet. De gick ju skilda vägar 1989. Och det var ju jätteovanligt med kungliga skilsmässor på den tiden. Och sen gick skilsmässan igenom då 92. Men det tredje exemplet, det måste vi också ta upp. Prinsessan Mara av Dubai, hon skilde sig 2024 från Sheikh Mana bin Mohammed efter ett kort äktenskap. Det inleddes 2023 och de fick ett barn tillsammans.
Ja, den där skilsmässan väckte ju väldigt stor uppmärksamhet. Vi har ju pratat om den också vid något tillfälle, för hon offentliggjorde den här skilsmässan på Instagram. Det är ju verkligen inte vanligt. Det är troligtvis första gången som en kunglig skilsmässa blir offentlig på det viset.
Ja, absolut. Men prinsessa Mara, hon använde en formulering som den liknar den så kallade triple talak, där man uttalar skilsmässa tre gånger. Typ, jag skiljer mig från dig, jag skiljer mig från dig, jag skiljer mig från dig. Det är ju ovanligt, särskilt eftersom det traditionellt då är männen som använder den metoden i muslimska länder. Och eftersom medlemmar av Dubais härskarfamilj absolut inte i vanliga fall delar privata angelägenheter offentligt. Mm. Så det var enormt stort att hon gjorde på det viset.
Hur reagerade du när du såg det?
Nej, men först tänkte jag, det här kan inte vara sant. Är det ett skämt? Eller, men sen tyckte jag nog att det var mycket power i hennes sätt att göra det. Man förstod, man läste mellan raderna att det hade varit ett mycket komplicerat äktenskap. Hon implicit menade att det fanns andra damer i närheten. Men hur som helst, att hon då faktiskt använde sig av den här metoden, som egentligen är en manlig då metod, att hon gjorde det offentligt på sociala medier. Hon ville ha det här genomslaget. Det är ändå kraftfullt, tycker jag.
Mm. Vi har fått in en fråga som man kan koppla ihop med det här ämnet. Så jag tänkte att vi tar upp den i samband med detta. Och den är ifrån Julia. Om Mette-Marit inte skulle bli drottning, kan ni inte snälla ge mig scenarier om hur det då skulle gå till? Skilsmässa, frivilligt avstå eller vad kan gälla, undrar Julia.
Ja, men Julia är ju något på spåren där. Eftersom det ser ut på det viset att Mette-Marit, hon blir ju drottning när Håkon blir kung, så är det som så att hon själv måste agera för att bli av med drottningtiteln. Och det kan ju ske då antingen genom skilsmässa. Är de skilda, då har ju Mette-Marit ingenting med Håkons titel att göra överhuvudtaget. Hon blir inte drottning. Det kan möjligtvis också ske genom att hon själv då avsäger sig titeln eller väljer att dra sig tillbaka. Att hon inte liksom agerar ut som den här kungliga personen.
Mm.
Då skulle nog titeln finnas kvar, bara det att hon inte syns i offentliga sammanhang. Att kung Harald skulle ta bort titeln, för det är många som också då har nämnt det i våra inkorgar, det ser jag som en omöjlighet faktiskt. Han skulle väl möjligtvis kunna driva igenom det tillsammans med regeringen, men det skulle få enorma konsekvenser. Främst för förtroendesiffror och folkets stöd, och man skulle nog ifrågasätta, men varför har vi en monarki om då de här människorna i familjen inte duger till det ena eller det andra i sina roller? Kungahuset skulle kunna begränsa eller möjligtvis ändra hennes roll.
Okej. Vi ska ta en kort paus nu, men strax. Prinsessorna Beatrice och Eugenies titlar kan faktiskt tas bort. Och hör om dansvideon på den belgiska prinsessan som har väckt verkligen starka reaktioner. Om vi går tillbaka till ex-prins Andrews döttrar, Beatrice, vi pratade om henne för en liten stund sen, och också hennes syster Eugenie, så kan deras titlar komma att tas bort, precis som det gjordes för Sarah och Andrew. Den här diskussionen har ju uppkommit lite i samband med att de portades då från det här kungliga stora eventet Royal Ascot, och då har liksom det spekulerats i, kommer det där att hända med döttrarna likt med föräldrarna?
Mm. Ja, det kan ju finnas en risk, även om jag inte tror att det kommer att hända. Beatrice och Eugenie, de har prinsesstitlar eftersom deras pappa Andrew är son till en regent, alltså drottning Elizabeth. Hon är ju inte i livet längre. Men ändå, alltså, då är ju Eugenie och Beatrice barnbarn till en monark i manlig linje. Och det var den regeln som gällde då för kungliga titlar. Och sedan 2013 så gäller det här även kvinnor. Och då kan vi ta som exempel, om prinsessan Anne hade varit yngre och fått barn idag, då hade hennes barn också fått kungliga titlar, vilket de inte har idag.
Mm.
Men jag tänker också, ja, du ställer ju frågan om det här, kan de bli av med dem? Mm. Ja, i teorin kan de väl det. Kung Charles kan i princip ändra och ta bort titlar genom ett formellt beslut. Det har ju hänt, Andrew, den processen är igång, att tillsammans med regeringen då ta bort de där titlarna. Men reglerna för vem som får vara prins och prinsessa i Storbritannien, de kommer från ett beslut från 1917. Och visst, en ny kung kan ändra dessa regler och begränsa vilka som får titlarna då i framtiden. Och då styrs det med något som kallas för letters patent. Alltså, det är en lagliknande kungligt beslut.
Men okej, varför tror du inte det kommer hända då, att de blir av med sina titlar?
Nej, men därför att det idag är ett stort ingrepp. Och på två prinsessor som, så vitt vi vet, de har inte gjort något fel. De ska inte behöva ärva sina föräldrars misstag eller klavertramp. Men absolut, skulle det visa sig att Beatrice och Eugenie varit inblandade i det där med Epstein på ett sätt som inte vetat om innan, eller om de begår ett brott eller betett sig moraliskt förkastligt, ja, men då är vi i ett annat läge. Då kan ju kungen, om han vill, väcka en sån här fråga.
Nu är vi ju inte riktigt där än. Men det här med att de portades från det här kungliga eventet, och alltså, vad tror du att, liksom, vilken roll de kommer ha i kungahuset framöver?
Alltså, det är ju en signal på att kungen vill att de backar. Mm. För Royal Ascot är någonting som båda systrarna har uppskattat väldigt mycket, och de är ju involverade i hästsport på olika sätt och sådär också, men det är en stor grej för dem. Jag kan bara se det som en signal att just nu i alla fall så vill inte kung Charles att hans brors döttrar är synliga. Det kanske också, han kanske vill att läget ska lugna sig.
Ja, så kan det ju också.
Ja.
Nu går vi till Belgien. Förra året så drabbades den belgiska prinsessan Elisabeth av fejkade AI-bilder. Hon fick uppleva hur liksom halva världen skvallrade om hennes påstådda pojkvän, prins George av Liechtenstein. Bilden visar då det här sommarklädda paret som står på en strandpromenad i solnedgången i ett varmt land. Problemet var bara att bilden som visar Elisabeth i armarna då på prinsen var skapad av AI. George är inte hennes pojkvän. Nu har nya fejkade bilder dykt upp på prinsessan.
Ja, men det stämmer, och det är ett jäkla härke för de som drabbas. Oftast är det offentliga personer, men det har dykt upp en video då där man ser prinsessan Elisabeth dansa i en väldigt lättklädd fängelseuniform på ett fängelse. Och den här videon, och många liknande då, finns på ett Facebook-konto som försöker få folk att tro att det är Elisabeth själv som har lagt ut de här videosarna. Mm. Det finns också en lång rad med bilder och annat då liksom, som är fejkat, helt uppenbart.
Och kontot har över 28 000 följare och dansvideon har fått tusentals like. Det här har fått belgiska kungafamiljen, ja, i princip att gå i taket. Hovet uppger att man har vidtagit nödvändiga åtgärder för att då få videorna och bilderna borttagna. Och Elisabeth är ju inte den enda prinsessan som har drabbats av AI-bilder. Kronprinsessan Katharina Amalia av Nederländerna, hon blev ju utsatt för en deepfake-attack förra året. Tänk att vi ens har det ordet nu för tiden. Ja. Deepfake-attack. Plötsligt så snörde det runt liksom, ja, porrvideos av prinsessan på nätet.
Det tror jag var vidrigt för henne. Och det snurrade i sådana bilder redan 2022. Och det kan jag tycka att när det gäller Katharina Amalia, hon har haft så mycket skit i sitt liv ändå.
Situation där.
Hon tog sig igenom ett kidnappnings- och mordhotsdrama. Det var när hon skulle börja plugga på universitetet i Amsterdam 2022 som hon blev hotad av ett stort kriminellt nätverk. Och säkerhetspolisen, de flyttade henne omedelbart tillbaka till föräldrahemmet i Haag. Och hon levde ju, ja, men rätt så isolerad hos familjen då innan hennes föräldrar tog beslutet att hon skulle få fortsätta studierna i Spanien. Och då var hon ju under spanska kungafamiljens beskydd.
Mm. Och det har funnits liknande bilder och filmer även på de svenska prinsessorna. 2003 publicerade en sajt manipulerade bilder på kronprinsessan Victoria och prinsessa Madeleine. Och svenska hovet har ju tidigare även stämt tyska tidningar för att skapa collage och fejkade bilder. Det där är ett jäkla ofog.
Jag kommer ihåg den perioden när tyska veckotidningar, alltså de klippte in ansikten, alltså Victorias ansikte på bikinibilder, och de gjorde så här collage att Madeleine såg ut att hålla en bebis och stod det här har hon nya barnet och så var det en främmande man liksom. Alltså det var så sjuka grejer. Jag undrar vem som
kom på idén.
Vem roades av av de där artiklarna? Det var jättekonstigt.
Ja, det var konstigt. I ett avsnitt här om veckan så pratade vi om boken Betrayal, Power, Deceit and The Fight for the Future of the Royal Family. Den är ju skriven av författaren Tom Bauer, och i boken så påstås det att den avlidna drottning Elizabeth en gång ska ha berättat för en vän att hertiginnan av Sussex, alltså Meghan, hade hjärntvättat sin make. Det var andra påståenden också, som att William och Kate betraktade Meghan som ett hot när då spänningen ökade inom familjen.
Mm. Och nu cirkulerar ett klipp på Instagram från morgonprogrammet This Morning där programledaren Ben Shepherd går väldigt hårt åt författaren Tom Bowers. Och Ben Shepherd ifrågasätter då författarens källor, just att de är anonyma. Att även författaren själv då benämner dem som troll. Och jag tycker vi lyssnar lite på en del av den här intervjun.
But the point is, I quote the source.
Sam, because we look, but you can't just undermine it. They're in your book.
They are. And we're trying
to talk about the credibility of your sources.
Yes.
And some of the sources that you quote, you actually call trolls.
Well, exactly. That's the point. I quote them. I don't deny that. But the whole point about Meghan and Harry's life is they generate hatred, they generate anger, they generate controversy.
Programledaren hävdar helt enkelt att anonyma röster som är då som troll inte borde ges utrymme eller offentlighet, och att man och också ställer sig frågan hur man kan veta att då Tom Bowers källor är trovärdiga, korrekta och riktiga. Det, han liksom, jag ska säga att det här var ett kort klipp, det var en ganska lång intervju.
Ja, det ligger ju faktiskt någonting i det här. Jag gillar ju inte heller anonyma källor. Det är svårt att jobba med det som journalist. Samtidigt så vet jag ju hur svårt det är att få källor att ställa upp och stå med namn och till och med bild när det gäller de kungliga familjerna. För det finns en enorm maktfaktor här. Kritiserar man en kunglighet så är det är stort, och många är rädda då för att hamna i frysboxen och förlora den eventuella kontakt då de har med kungligheten. Så jag vet också att många hellre pratar anonymt. Det är ett problem, ett dilemma. Men när det gäller Harry och Meghan så gjorde ju de något mycket oväntat då i samband med det här boksläppet. För att de kritiserade inte bokens uppgifter först och främst, utan de gick direkt på författaren Tom Bowes och attackerade honom personligen. Och de sa att boken är, citat, förvirrad konspiration och melodramatik. Och parets presstalesperson sa också att Mr. Bowers har gjort en karriär av att skapa allt mer invecklade teorier om människor han inte känner och aldrig har träffat.
Mm, men vad tänker du om det här och om då innehållet i boken? För den har ju fått väldigt stor uppmärksamhet i Storbritannien.
Jo, men det finns ju absolut en poäng med att man i en bok påstår saker Och så kan man inte hänvisa till någon öppen källa. Samtidigt så är det ju då ett sätt att få ut en historia. Och då, märk väl problemet då med anonyma källor när det gäller kungligheter. Men det blir svårt för en kritiserade, tänker jag, att komma med ett bemötande om man inte vet vem som har sagt det ena eller andra, om det är sant. Och man kan inte heller veta om de här påståendena är sanna, men uppenbarligen så pass mycket så att Meghan Harris presstalesperson då går ut och kommenterar.
Och det i sig, det är ju inte så vanligt att man överhuvudtaget kommenterar en sån här bok. Kanske paret fick nog, kanske de upplevde att de var tvungna. Och Bowers uttalande i klippet som vi hörde om paret, det är liksom inte nådigt. Det här med att de genererar hat, ilska och kontrovers. Och jag har ju lyssnat på hela intervjun och jag får känslan av att han liksom nästan anser det själv, att det är liksom hans personliga uppfattning och har källor som då ska på något sätt riktiga eller inte för att slå fast hans egen uppfattning. Jag tycker det blir lite snurrigt.
Känns han seriös? I intervjun, tänker jag.
Det är jättesvårt att avgöra. Det är svårt.
Ja.
Med tanke på det du också har förklarat, det här med anonyma källor och den här maktfaktorn nära kungahuset. Jag tycker programledaren gör ett bra jobb.
Ja.
Men okej, det känns ju lite igen som att människor är lite uppdelade i två olika läger gällande Meghan och Harry. Framförallt Meghan. Varför tror du att det är så?
Ja, men Meghan, hon provocerar nog en del människor genom att hon försöker vara kunglig och vill uppfattas och bli bemött som det. En del är nog fortfarande av uppfattningen att hon tagit Harry från Storbritannien och kungafamiljen. Medan det andra lägret då som gillar dem tycker att hon är fascinerande, stark och en kvinnlig förebild. Och det kommer nog alltid vara så här när det gäller Meghan. För att hon, för jag håller med författaren där lite då, att hon skapar ju bara genom sin person så skapar hon reaktioner.
Mm. En som stöttar och har stöttat och står bakom henne tycks vara hennes kille.
Harry?
Jag gjorde en liten konstpaus så folk skulle liksom så här, ja. Nej, det var hennes kille i den här superpopulära tv-serien Suits. Ni minns säkert honom, Patrick G. Adams. De var ju ett par i den här serien. Och det dök upp ett klipp i förrgår från podden Not Skinny But Not Fat med Amanda Hirsch. Patrick G. Adams är uppenbarligen inte förtjust i att få frågor om Meghan Markle, men programledaren, hon Amanda, hon lyckas med lite småknep få honom att säga i alla fall detta.
Have you ever met her? Have you guys?
I haven't met her, but so the way that happened was that her show was coming out and I had said on my Instagram where I say stupid shit that, you know, I am worried for Meghan because, you know, you've been protective over her in the past.
What she's gone through is insane.
Right. So I am one of those people that's like, enough, you know, yeah. Leave her alone.
Han säger här att Meghan har haft det insane och Amanda Hirsch fyller i, kan de inte låta henne vara. De diskuterade även det här som står på hans bio på Insta. Alltså det betyder helt enkelt någon slags förklaring vem man är på sin sida på Instagram. Det står the other guy from that show that you are watching on that app because that girl married that prince. Han säger lite sådär, åh, jag borde ta bort det, men då säger Amanda Hirsch att det skulle betyda otur. Och jag kollade alldeles nyss innan vi gick in här i poddstudion här på Aftonbladet, att det står fortfarande kvar den här beskrivningen.
Han har ju humor i alla fall.
Ja.
Men det fick ju tänka mig på, fick mig att tänka på att han är ju amerikan. Han kände ju henne innan hon träffade Harry. De träffades under inspelningen av The Suits. Men jag tror möjligen att det är svårt för en amerikan att förstå hur man kan få så mycket kritik från en bra mycket mer konservativ och en royalistisk Storbritannien och de här olika klimaten som råder i Storbritannien och USA, det är så svårt att jämföra.
Mm. Men det var uppenbarligen så att de var på Meghans sida, i hennes läge. Okej, rykten om att Harry och Meghan ska komma till Storbritannien har satt fart igen. I sommar så utspelar sig Invictus Games i Birmingham. Harry då, som grundare och beskyddare, kommer såklart att vara på plats. Frågan är om han tar med sig Meghan och barnen efter alla de här kontroverserna och den juridiska processen om skattefinansierat livvaktsskydd. Det sägs att prinsen hoppas på en inbjudan till att umgås med kungen och familjen på Sandringham. Archie, som är då, alltså sonen som är 6 år, har inte träffat kung Charles sedan drottning Elizabeths begravning. Och Lilibet, det andra barnet, har aldrig träffat sin farfar.
Nej, det här är ju känsligt för hela familjen. Och jag kan förstå att Harry vill ha en relation med sin familj. Men det kommer bli jättetufft för honom efter alla attacker mot kungahuset, monarkin och vissa familjemedlemmar. Jag tycker att man har fått signaler faktiskt om återförening från prins Harrys sida ett tag nu.
Mm. I alla fall vad som har rapporterats.
Ja, kanske redan från och med när kung Charles gick ut offentligt med att han drabbats av cancer. För Harry kastade sig på ett plan till London.
Men The Sun's källor är lite mer tveksamma och de menar att det fortfarande handlar om säkerhet. Harry skulle gärna åka till London och Sandringham om han då var garanterad brittiskt livvaktsskydd till Meghan och barnen. Källor nära kungen säger även att om Harry menar allvar med att ses och bli vänner igen så bör han diskutera sådana frågor privat eftersom låg tillit och bittra erfarenheter i det här avseendet fortfarande en av de främsta hindren för framsteg.
Och det köper jag. Det här är ju kungafamiljens stora skräck. Även om Harry menar allvar med att han vill försonas så kommer familjen aldrig mer kunna lita på att de har hans förtroende. Jag tror att det alltid kommer finnas en rädsla av att allt de säger till honom kan hamna i en bok, i en intervju, i en dokumentär, i en podd. Det är ju inte en bra grund att stå på som familj. För hur ska man då kunna ha en naturlig frispråkig relation med den känslan? Det är jättesvårt att förstå.
Fast jag tänker så här, Jenny, med tanke då på att han ska åka till Invictus Games, eller det då sägs att han ska också göra det, då känns det som nästan ett brev på posten att det kommer de här liksom spekulationerna. Mm. Och vi vet ju liksom inte om Harry har uttalat det här på något vis. Så han kanske har en privat konversation möjligen med sin pappa kung Charles. Det vet vi ju inte. Mm. Men det känns som att det är väldigt många i brittisk press som nästan vill att det ska hända. Det är som att de försöker framtvinga det på något vis. Jag vet
inte. Nej, men så kan det absolut vara. Man vill se någon progress i den här konflikten, det tror jag.
Ja, men kanske är det så att de två kommer att träffas i USA. Eller kanske inte. För nu ska nämligen Charles till USA. Vi har pratat om det här ämnet innan tidigare, men då hade vi inte något besked från det brittiska hovet. Men nu har det kommit. Storbritanniens kung då Charles kommer att göra ett statsbesök i USA i slutet av april, meddelade då Buckingham Palace häromdagen.
Ja, men det är så många som har frågat det och menat att nej, men så länge Trump håller på med det här kriget och beter sig som han gör, då ska inte Storbritannien ära honom med ett besök. Mm. Men det är ändå så. Kungen och drottning Camilla, de kommer fira 250-årsdagen av amerikansk självständighet. Enligt då det uttalandet från hovet. Och kungaparet kommer fira de historiska banden mellan Storbritannien och USA. Och ja, jag tror att det hade varit svårt att undvika ett sånt här statsbesök som ju är planerat så länge.
Mm, och besöket blir nu då av. Och det blir första gången som kung Charles besöker USA som statschef. President Donald Trump besökte ju Storbritannien i september förra året. Och sen ska då efter det så ska kung Charles resa vidare till Bermuda.
Maria, jag måste bara säga en sak. Kommer du ihåg också?
Jag vill också åka till Bermuda.
Ja, kommer du ihåg när Donald Trump, det var väl hans första period av presidentskap, när han åkte på statsbesök till Storbritannien och träffade drottning Elizabeth. Mm. Och han kunde inte de här vett- och etikettsreglerna, så han gick då framför henne och ut genom dörrar framför och så här. Ja, det var ju ett kaos.
Ja, och jag kommer ihåg, det var väl andra besöket då när det var den här galamiddagen som var, och där då Kate William var ju också med och så vidare, och där han benämnde dem i sitt tal med förnamnet bara. Kommer du ihåg det?
Ja. Det var lite som att it's my best buddies.
Ja, exakt. Precis så. Okej, vi tar en liten kort paus. Efter det, ni får hänga med oss för ni ska få höra historien om drottning Elizabeths Vladimir-tiara. Alltså det är en helt sanslös historia. Med titeln Queen Elizabeth II, Her Story, Our Century, kommer nu en ny dokumentär om Queen Elizabeth i samband med datumet som då hade varit hennes 100-årsdag, nämligen 21 april. BBC har inte än uppgett ett specifikt datum för släpp än, men det är på gång. Spännande, Jenny.
Mm. Det ska tydligen vara en mix av arkivmaterial och personliga reflektioner. Och vi får se intervjuer med personer som på ett eller annat sätt då har korsat hennes väg under livet. Bland annat, och jag blir så glad när jag ser detta, Sir David Attenborough.
Denna röst.
Den rösten.
Otroligt. Ja, men att jag har hört att det finns massor med människor världen över som liksom somnar till hans röst. Alltså det vill säga att han, jag vet inte varför jag vet det här.
Men jag kan tänka mig det, den är väldigt lugnande. Men vi kommer också se Helen Mirren, skådespelerskan. Mm. Vi kommer se tidigare presidenten Barack Obama. Och även då hennes egen svärdotter Camilla.
Mm. Och det här, jag tänker så här, det här är ju riktigt mumma för de som gillar kungligheter och drottning Elizabeth. Och vi vet ju att hon är väldigt poppis. Vi har en kollega här till oss som brukar skicka oss klipp. Och på tal om det här med AI, fast i det här fallet så är det lite roliga saker, AI-genererade klipp på Queen Elizabeth. Det känns som om liksom, britterna saknar henne.
Ja, men det tror jag. Gud, ja, det tror jag. Sen vet jag att vår kollega ligger i en algoritm där det kommer mycket kungligt material.
Ja, det är härligt. Och förutom då att dokumentären ska fira hennes arv så kommer den också att handla om de här djupgående förändringarna som Storbritannien genomgick under hennes regenttid. Då tänker kalla kriget, OS i London och hur då moderna Storbritannien har formats. Från imperiets tid till uppkomsten av kändiskultur.
Alltså det kommer bli så bra.
Ja, det blir spännande.
Ja, den kommer sändas på BBC och medier över hela världen skrev om den här nyheten då när den kom här om dagen. Jag tror det finns en stor förväntan på den här dokumentären och det är väl nog också väldigt perfekt i tid. En timing med allt mindre bra som hänt och händer i brittiska kungahuset så kanske man behöver en sån här pampig dokumentär. Jag menar, Elizabeth var ju ändå, hon var stabil, hon var en slags kontinuitet som regent i Storbritannien. Hon satt ju på tronen i 70 år. Så jag menar, man känner ju henne. Alltså, många britter har ju bara upplevt henne som regent tills hon avled.
Alltså om man tar ett steg tillbaka 70 år, det är ändå, det är längre än vad vi har levt, Jenny.
Ja, ta i trä.
Ja, det här måste ju vara någonting som britterna har längtat efter. Ni vet ju, Andrew Fudge, Epstein, bråket med Meghan Harry. De brittiska royalisterna kan gotta sig med denna dokumentär.
Ja, det kommer ju sådana här dokumentärer om kungligheter regelbundet. En del får stor uppmärksamhet. Det är ofta de som är stora, pampiga produktioner och sådär. Andra försvinner mer in i glömskan och som kanske inte är lika välgjorda och sådär. Men det gjordes, jag kommer ihåg att det gjordes flera dokumentärer om alltså svenska kungen i samband med hans jubileum 2023. Och de var ju även mixade med intervjuer med honom. Då tänker jag främst på, det var en dokumentär som SVT sände, en som TV4 sände. Jag var med i den i TV4 förresten.
Ja, såklart du var.
Men, och det var jätteroligt. Men vi kommer nog få se mer sånt framöver, för nu står vi inför ett nytt jubileum. Kungen fyller 80. Mm. Och kungaparet har också varit gifta i 50 år. Så att, ja.
Stora jubileum.
Verkligen.
Och vi pratade om det förra avsnittet, att det kommer komma en liksom serie eller ett avsnitt eller en film, eller jag vet inte hur man ska uttrycka sig, när det är Queen Silvia.
Ja!
Som handlar ju om hur kungaparet träffades.
Ja, det är ju mer en spelserie eller spelfilm. Mm. Ja.
Det blir spännande.
Det blir spännande.
Nu ska vi gå till ett ämne som vi vet att många av er älskar. Tänk vad mycket mejl vi får när det gäller det här ämnet.
Oh, nämligen, gud, ja.
Nämligen smycken och tiaror.
Ja.
Och idag så ska vi berätta historien om den här speciella Vladimir-tiaran. Och vi är ju kvar nu liksom i drottning Elizabeth, ska vi säga. Vi kommer att komma. Så håll i hatten nu. Det är ett pampigt diadem som tillhör då det brittiska kungahuset och som har en mycket speciell historia. Det är en tiara som tre kungliga damer har ägt. Det Vladimir tiara är en av de mest ikoniska tiarorna i världen enligt många experter. Den har överlevt både revolutioner och stora historiska händelser.
Ja, den är otroligt pampig, vacker och kunglig. Den är strösslad med gnistrande diamanter och har som stora ringar smakar i varandra. Lite som OS-ringar på en enkel rad sådär. Och i de här ringarna så kan man hänga kläppar. Det kan vara smaragder eller det kan vara pärlor. Man kan också haka av dem och ha dem med bara ringarna. Och tiaran skapades ursprungligen för storfurstinnan Maria Pavlovna av Ryssland. Hon var en central och inflytelserik person då vid det ryska kejsarhovet. Ungefär runt sekelskiftet 1900. Och Maria Pavlovna, hon var ju född tysk prinsessa. Hon gifte sig 1874 med storfursten Vladimir Alexandrovich, som då var son till tsar Alexander den andra. Och i samband med bröllopet så lät hovjuveleraren Bolin, nu säger jag det på svenska, det kanske är Boulin om det är franskt, I don't know, hur som helst. Ni får mejla in och vara arg på mig i så fall. Men i alla fall, hovjuveleraren lät tillverka en praktfull tiara då i diamanter och pärlor åt Maria Pavlovna.
Och Men efter då storfurstens död 1909 så förändrades situationen drastiskt. Under den ryska revolutionen 1917 och mordet på den ryska tsaren och hans familj så tvingades då Maria Pavlovna fly från Sankt Petersburg, och hon bosatte sig i en villa i Koslovska, men hennes smycken inklusive tiaran gömdes i ett dolt kassaskåp i hennes sovrum i Vladimirpalatset. Den ryska regeringen började bli misstänksamma mot storfurstinnan och satte henne i husarrest. Hennes ekonomiska situation blev snabbt riktigt dålig, och för att rädda sig ur då den här ekonomiska knipan och få tag på sina smycken för att då kunna sälja dem, så genomförde hon en slags kupp. Maria Pavlovnas son, storhertig Boris, en vän, Bertie Stopford, som var en brittisk aristokratisk konsthandlare som klädde ut sig till arbetare. Alltså jag får gåshud, Jenny.
Nej, men det är helt otroligt genomfört. Storhertigen och konsthandlaren då iklädda arbetskläder tog sig in i palatset med hjälp av en bekänt. Så att de hade lite inside-hjälp där då, och de lyckades faktiskt ta sig till sovrummet, öppna det här hemliga kassaskåpet. De plockade ut alla de dyrbara smyckena, och det var en stor samling. Och de fick med sig alltid stora såna här bagar eller väskor. Och Stopford, den här konsthandlaren då, han lyckades smuggla ut dem från Ryssland, tog med sig dem till London, och där placerades de i en safety deposit box. Alltså, för förvaring.
Ja, alltså det låter ju nästan som en James Bond-film.
Ja, verkligen.
Alltså på riktigt. Varför har det gjorts någon film om det här? Det borde nästan göras.
Det borde ha gjorts.
Det tar inte slut här. I januari 1920 så gjorde den brittiska hovjuveleraren Garrard en inventering av smyckena. Man fann snabbt att den pampiga Vladimir-tiaran hade skadats under transporten till London, och några pärlor och diamanter saknades också. I februari samma år så blev Maria Pavlovna den sista storfurstinnan och den sista av släkten Romanov, som då lyckades fly från Ryssland. Hon lyckades ta sig till Italien via båt och sen vidare till Frankrike, men resan blev för mycket för henne och hon avled bara några månader senare.
Ja, men det är så tragiskt när hon var så nära friheten. Men Vladimir-tiaran ärvdes av hennes dotter, storfurstinnan Elena Vladimirovna, som blev prinsessa av Grekland och Danmark när hon gift in sig i den grekiska kungafamiljen 1902. Och 11 år senare så bestämde hon sig för att sälja en del av sin mammas gamla smycken. Och det visade faktiskt att drottning Mary av Storbritannien, hon var superintresserad av Vladimir-tiaran. Vilket man kan förstå, för den var ju ett mästerverk redan då.
Ja, och den historien den har också.
Och efter köpet då så lät drottning Mary Garrard att reparera den här tiaran.
Och tiaran kunde ju då sedan dess bäras på flera olika sätt, antingen med smaragder eller med pärlor eller utan någonting alls i ringarna. När drottning Mary dog 1953 så ärvdes Vladimir-tiaran av hennes barnbarn, drottning Elizabeth, som använde den flitigt under sina då över 70 år på tronen. Hon bar den bland annat vid det grekiska statsbesöket i London 1963, och då var storfurstinnan Maria Pavlovnas barnbarn, prinsessa Marina, närvarande.
Vad symboliskt!
Nej, men alltså, vilken historia!
Ja!
Jenny, ska vi inte göra en film?
Jo, men
det är ju helt otroligt.
Vladimir-tiaran, det var faktiskt den sista tiara som man såg på drottning Elizabeth innan hon gick bort. För hon bar den på en mottagning för den diplomatiska kåren på Buckingham Palace i december 2019. Och då hade hon de här vackra gröna smaragderna. Och det är många som tror att det är Kate som kommer bära den här vackra tiaran nästa gång. För så vitt jag vet, och jag har verkligen kollat runt nu, jag har aldrig sett drottning Camilla i den här drottning Elizabeths favorittiara. Så kanske är det så, sparar de den till Kate, kanske?
Mm. För det var ändå lite min följdfråga. Vem är det som liksom kommer för bära den? Och det känns ju ganska naturligt att det skulle vara Kate.
Ja, i och med att det var drottning Elizabeths, en av hennes favorittiaror, så kanske man ändå då liksom, ja det kom, låter den få vänta.
Jag tror inte det blir Meghan.
Det lär definitivt inte bli Meghan som bär den här.
Nej. Vi får hålla utkik om Kate. Mm. Jag tror, det kan ju vara så, det har du nämnt för mig tidigare, att när det gäller såna här fantastiska kungliga smycken, att det också ska vara liksom några år emellan, eller sådär, då man pausar lite ibland med smycken, och att det ska liksom tas fram vid speciellt tillfälle och sådär. Man får googla på den här Vladimir-tiaran så man ser hur den ser ut, ni som lyssnar.
Den är väldigt vacker.
Okej, nästa vecka som jag nämnde i början av det här avsnittet så kommer vi då nästa vecka att köra ett frågeavsnitt. Det är väldigt spännande frågor på bordet, Jenny. Bland annat har vi fått in de här frågorna. Du får liksom ta nästan lite sats inför nästa vecka. Ja. Frågorna är bland annat, vad gör de kungliga när de inte har officiella uppdrag och hur går det till när de bestämmer vem som gör vad? En annan fråga är, kommer Victoria byta sin krona mot kungakrona som kungen har idag eller får hon en annan? Och sen, finns det någon oskriven regel inom hovet som spelar större roll än många tror?
Mm.
Den sista tycker jag var
den lite... Den har jag redan svaret på, men det tar vi nästa vecka.
Oj!
Ja.
Nej, men nej.
Ja, okay. Vi får vänta.
Vilken cliffhanger. Du kommer få det hett om öronen, Jenny.
Mm.
Och har du en fråga, varmt välkommen att mejla den på kungligt@aftonbladet.se eller då på Jennys Insta.
Kungligt med Jenny heter jag där.
Ja. Ska vi säga så för idag? Den här historien, Vladimir Tiaran, den glömmer vi inte.
Nej. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.